Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tjo, välkommen till podden Nemos.
Nemos, det var länge sedan.
Jag är med er.
Välkommen hit Samuel, a.k.a. Aliwan.
Tjo.
Tack så mycket.
Vad händer?
Ska jag bara lägga på en grej på det här?
Gör det, bror.
Samuel, det är ett namn som jag tog mig an när jag anammade typ min morsas tro väldigt mycket. Och det kan jag väl fortfarande göra ett ganska stor del. Men för mig så var det någon konstig grej om att namn spelar någon slags roll för Gud. Så jag har gjort ett aktivt val faktiskt att sluta använda Samuel som var mitt kristna namn. Den finns där. Och använder mig ett namn som faktiskt finns i mina liksom, papper. Och det är Surush.
Surush.
Det är en vana om jag råkar säga Sam till någon annan. Att jag har börjat säga One. Typ namn har börjat bli en konstig grej för mig överhuvudtaget.
Hej, välkommen förresten.
Tack så mycket. Jag vill bara lägga till det. Tack.
Välkommen till våran podd.
Så Surush är snarare det, eller så kan man säga One till mig. Samuel, det känns som a dagger in my heart. Typ. Det är svårt för er att förstå, för att det finns så mycket historia bakom namnet. Men Surush är faktiskt mitt, där dansar mitt hjärta snarare, när du säger. Så för att bara, det är första gången jag säger det här. Så här och förutom på typ kanske Facebook har jag sagt att jag har tagit avstånd från. Det är namnet dels också för att kristendom ur ett politiskt perspektiv för mig går inte att ta ställning i, tyvärr. Men
inte.
Spirituellt är något annat.
Vad som händer
med dina allur, eller?
Ja, men det spelar ingen roll.
Ta bort dem annars.
Jag ville bara just start off with that, you know, bara så att alla vet. Sam får man kalla mig om man är van vid det, men Surush är det jag heter, eller ska man säga One eller whatever. Så tack för att jag får
välkommen
vara här.
Mm. Mm. Ja, det är bra.
Välkommen.
Vad händer, Alian?
Det händer ganska mycket faktiskt.
Hur går livet?
Det går bra. Det går bra. Jag är ju
Är du Stockholmsbo?
Ja, faktiskt. Ja.
Välkommen till Stockholm.
Tack så mycket. Ja, alltså ja, det
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag har haft flera vändor faktiskt som jag har varit i Stockholm. Det är ingen så här, det är ändå Sverige också. Det är inte som att man byter tidszon om man åker från kust till kust typ. Så man är vatt här jävligt mycket. Det är så här 3 timmar med snabbtåget från Göteborg. Ja, ja. Så det är chill. Det är chill. Så jag gillar att vara här. I alla fall när man jobbar mycket. Så jag försöker göra min label-tang bara och hitta artister och jobba med producenter och andra labels och såna här grejer. Mm. Mycket i skuggan faktiskt. Så det kan man göra i Stockholm. Man behöver inte göra så mycket väsen av sig heller. Man kan vara här och jobba bara. Det är fett nice.
Fett. Ja, du sa att du har precis startat eget bolag, eller?
Ja, jag satt igång mitt gamla bolag, det här Blue Duck Records back in the days som jag
hade. Vad sa du att det heter?
Blue Duck.
Blue Duck. Var kommer det ifrån? För jag har sett det många år sedan på World och sånt.
Ja, visst. Blue Duck är en gammal... Blue Duck var mer av en movement back in the day. Jag brukade släppa skivor också under det emblemet eller det namnet. Blue Duck, alltså vad är en blå anka? En blå anka är faktiskt en sån anka som inte flyger söder. Mm. Som stannar i kylan och hasslar liksom. Och jag är sån, jag flyger aldrig, jag är här och hasslar. Och det har ju med heritage att göra lite, att jag drar ju aldrig tillbaka till Iran. Jag har aldrig ens varit i Iran.
Är det så?
Jag är född här, jag är först i min liksom.
Har du aldrig varit där?
Nej.
Abba.
Nej. Däremot är jag väldigt nära ändå till, alltså jag kan ju prata bra persiska. Jag är ju utbildad tolk liksom. Det är så här, men jag klarar det lätt.
Dina föräldrar, åker de till Iran?
Det är det, min morsa. Hon är ju mycket mer politiskt, vad ska man säga, politiskt färgad av hennes moves och allt som har hänt henne. Det är ju dels att hon har varit fängslad där, okay, och så dels är det att hon, när hon väl kom till Sverige så tog hon sig an kristendom liksom. Hon blev kristen, hon blev frälst, vad man ska kalla det. Och därav också mina liksom, allt jag har varit med om rent spirituellt eller religiöst kan man väl säga. Vill du
berätta lite om den innan vi fortsätter sådär?
Jag tycker det är egentligen viktigast att prata om alltid, okay, såhär, origin av en människa, varför är du som du är liksom.
Varför så är du gärna som du är?
Ja, alltså det är ju morsa, alltså många iranier som kommer här, du vet ju man med, det är en viss
Arjan
typ
också.
Jag hängde inte med, nice. Det är inte så, här också, okay. Men det är inte så, den här kvoten är, den finns där liksom.
Jag är från Afrika, bror.
Ja, visst.
You say.
Men det är vi också. Det finns en lite den här, det är en viss typ av iranier också. Och alla vet vad jag snackar om. Det finns mycket anti-islam-tänk liksom. Islamofobi också. Utifrån den situationen som är i Iran. Jag tror knappast att jag behöver gå in på vad skillnaderna är mellan liksom, Iran och andra ställen. Och min mamma behövde väl, idag tänker jag det som att hon behöver tro på att Gud har gått igenom vad hon har gått igenom. Det är så jag ser det. Som hon så har han också blivit slagen av sitt eget folk. Fängslad, korsfäst, hur det än är. Hon var också nära på att bli avrättad, liksom, precis som han. Och att försöka på något sätt identifiera sig med något annat än det är nog svårt för henne. Så kristendom och Jesus-konceptet köpte hon med hull och hår, svalon, liksom. Jag kan förstå det. Men det har ju också påverkat mig på ett sätt att jag kanske inte fick ha en mer bredare eller öppen blick om vad jag tror är. Liksom. Mm. Att jag blev matad ganska mycket med anti-islam, islamofobi. Men mamma, du hatar ju islam. Du hatar ju muslimer. Nej, jag hatar inte muslimer. Jag hatar islam.
Ja.
Men mamma, islam är muslimer. Muslimer är islam. Så det är så här, sådana där saker fick jag gå igenom för att liksom, min mormor samtidigt ber ju namaz 5 gånger om dagen. I samma hem. Så min mamma står och ber till Jesus. Min mormor ber till...
Ahura Mazda, eller vad är namaz?
Bön, liksom.
Namaz.
Jag förstod inte.
Dua, liksom. Hon ber 5 gånger om dagen. Hon är så här... Och det är visst, det är mycket tradition i det. Men jag tror att min mamma väljer tradition också. Så det är det handlar om. Och jag har faktiskt i senare år... Jag har blivit väldigt påverkad av morsans tro. Och varit väldigt med i hennes tro. Men jag har aldrig... Jag kan inte helt ärligt säga att jag helt 100% känner att det är min tro.
Okej, så...
Och det är något jag säger för första gången här på
den
här podcasten.
Känns det som ett...
Jag satt nyss hos Malou och snackade om att jag brukar be till Jesus när det är jobbigt. Och det stämmer, det gjorde jag just då. Och jag gjorde det för att det är det min mamma har lärt mig.
Bra, tack. Innan du fortsätter, jag var... Jag snappar upp någonting du säger att, och det är det första gången jag säger det nu. Hur känns det? Det
känns sjukt bra.
Det ja.
Och det känns jobbigt att jag tillåter. Förlåter
det, eller?
Va?
Känns det som du någonstans?
Nej, jag har gått igenom det här med morsan också och sånt där. Jag har varit väldigt stark till att respektera våra traditioner hemma. Det är ju, mamma har ju bildat det hos oss liksom. Det är så det ska vara. Och det är det hon tycker i alla fall. Och allt annat än den vägen är ju inte till himlen. Är ju inte till Gud. Allt måste gå via Jesus eller Isa. Så att
jag har varit restriktivt med vad man bör tro på.
Ja, absolut. Ja, det är ju, det är ganska känsligt liksom så. Och jag dras faktiskt mer till islam vad gäller i alla fall vissa sätt att se på det. Men jag har också förstått det stora i det. Jag har förstått att det är monoteism kontra allt annat. Jag har förstått att det är ljus kontra mörker. Att det är samma, vi söker efter samma bara med en annan metod. Alla har olika metoder.
Gud, så som vi uppfattar det.
Ja, precis. Och även för andra som är helt ateister eller vetenskapsmän som låter mycket återstå att se. Det finns så mycket mer till det här. Och även i vad Yeshua, eller Jesus som de säger, sa. För mig började det bli bara ett litet problem i... Alltså jag förstod, jag har sett på bönemöten där det händer mirakel framför mina ögon. Sebbe är inte helt fel ute, sådär.
Men Sebbe, du menar Stärks?
Exakt, Sebbe Stärks och jag, jag har inget annat än kärlek för han. Så jag gick med lite i den liksom, jag associerades lite med Sebbe i och med att vi delar ju egentligen på den då samma tro. Liksom. Och jag har växt upp i det som han har funnit nu. Det har jag växt upp i. Jag har sett både baksidorna också och fördelarna. Men det här bönemötena och det här liksom, det stämmer. Det sker saker. Jag har sett folk som sitter i rullstol ställa sig upp och dansa. Jag har sett folk som har haft addictions bli fria från ett möte där vi ber. 2000-3000 människor ber på ett stort möte. Kan man ske mycket saker. Men jag började förstå att det är själva tron i sig som det skulle kunna vara också. Sen har inte jag utforskat tillräckligt av andra grejer. Men jag är bombsäker på att andra har upplevt samma spirituella upplevelser fast i annat. Det måste inte utesluta det andra. Det finns mer till det. Och där är jag lite där jag... Problemet är politiskt för mig idag. Man har tagit en tro som har varit en mörka personer, svarta personer antagligen. Och sanna, jag vill inte säga det här, men det sanna folket som det pratas om är inte samma folk som man tror och associerar till det idag i Bibeln. Och även de första följeslagarna till Yeshua, ja, eller Jesus, var ju mörka. Det var ju etiopier, eritrean, alltså koptier. Det var där man tog sig an vad han sa. Om man gick och identifierade sig med honom, hur kommer det sig?
Shishamani menar du, eller?
Ja, det finns massa folkslag som tog sig an Yeshuas ord. Och det var ju för att han var som dem. Det var ju samma folk. Folk vet inte hur mycket afrikaner, eller innan det hette afrikaner. Afrika, African är ju ett ord som jag tror betyder utan kod. Är det inte så? Alltså det är ju ett, det är också kodlös. Det är också i sig ett sätt som att använda en nästan. Det är sjukt.
Verkligen.
Så Afrika heter ju inte Afrika till att börja med. Egypten och allt det här, farorna, det är ju Kimmitriket och väldigt mycket mer kunskap än vi någonsin kommer få veta. Men samma gäller Yeshua. Det här är mörka bosatta liksom yahudiska judar då, som beskrevs som att hans hår var som ull av får liksom. Och de tog sig an honom.
Och de bara tänkte vitt får typ. Man bara nej, det var ett svart får.
Hänger du med? Men oavsett så är det ju liksom att de har ju identifierat sig med honom. Sen har det gått någon annanstans. Och där kommer min mamma in och förstår kärleksbudskapet helt och hållet och har upplevt något säkert också. Men den är baserad på en vit maktagenda, tyvärr. För mycket. Ju mer jag lärde mig, ju mer förstod jag att det här är en agenda. Jag kan inte vara en del av det här. Jag ser SD-folk som bara, det handlar inte ens om ras längre. Det handlar om religion nu. De ställer sig bakom kristendom. Och jag kan tyvärr inte göra det. Jag kan inte. För jag är en islamvän. Det säger jag rakt av, men det är samma sak alla tror. Jag är en trovän, jag är för trosamfund. Belief, iman, that's it. Det var allt jag ville säga om det.
Det var bra sagt. Det var en
djupa grejer.
Väldigt djupa grejer. Och vi skulle ju kunna
hålla på i timmar här.
Men vi skulle kunna frottera oss djupt in i det där. Men låt oss gå in i dig som person. Det här är ju en del av dig, och jag hör ju och ser verkligen på dig att det här är en väldigt, väldigt stor del av ditt liv just nu. Och du pratar med passion. Det är så här, man kan bara låta det gå.
Oh, ja.
Men berätta om dig själv. Du är från Jönköping.
Ja,
87.
Ja, precis.
Från början, själv.
Jag växte upp i Jönköping. Först i en del som heter Öxnehaga, som var lite mer, det, man kan säga mer segregationen där liksom. Så flyttade min morsa in oss.
Intressant, Jönköping, mycket kyrkor.
Ja, exakt. Rent på ytan ser det ju väldigt kristet ut. Och så var det nog säkert förr. Och även, och det var nog väldigt utbrett, alltså vi var väldigt religiösa i det. Och faktiskt de flesta häxjakterna och allt sånt där skedde ju där. Så det är ju väldigt konservativt så. Men även frikyrkerörelsen är ganska stor där. Så pingst och allt annat då. Och den fick jag ju se. Men den bilden är, det är en väldigt liten del av vad folket är egentligen. Det är ganska blandat, det är ganska integrerat också.
Var det rörigt? Där du var ifrån, där du är ifrån?
Nej, alltså, det var blandat. Tänk, min morsa flyttade in oss mot stan vid skolålder och tror att jag ska på något sätt integreras. Och jag kommer från en plats där du slår först och frågar sen. Och jag kommer till en skola där de bara, liksom, han gav någon en box. Eller så här. Det var för mig helt trivialt, för de värsta grejen liksom. Och det blev bara värre egentligen, anser jag. Jag saknade identitet. Och det är någonting jag känner än idag faktiskt ganska mycket av, att jag är rotlös på så sätt.
Är du uppväxt med mamma och pappa?
Morsan bara. Farsan och morsan skilde sig tidigt. Och farsan var, det blev en sån här stolthetsgrej för han, tror jag. Liksom, antingen så ska jag ha min unge 100% så, eller så inget alls liksom. Så det blev att jag saknade pappa mycket i mitt liv. Och du, extremt mycket.
Och en fadersgestalt, en manlig förebild.
Ja, ja,
visst. Och det påverkar dig på vilket sätt?
Ja, det har genomsyrat hela min personlighet när jag var ung i alla fall. Att jag drogs till förebilder liksom.
Som var?
Det kunde ju vara, det är blandat till en början. Alltså mycket, innan man började typ smutsa ner sitt huvud med all gangsterism och sånt som man har för sig liksom när man är ung. Så var det ju mycket idoler, typ som Michael Jackson älskar jag och sånt där. Men det var väl ingen fadergestalt. Men Michael Jordan var en stor, stor idol för mig. Jag älskar basket, jag spelar mycket basket i mitt liv. Och där, och Michael Jordan var verkligen en sån... jag önskar han var min farsa typ.
Det är bättre, det är bättre.
Men min farsa är tung också. Jag ska inte dra någon cred för honom. Men han är fan en tung person. Han är så här 8 dagen svartbältare i taekwondo. Jävligt Iran disciplinerad. Jävligt så här. Han är en ostad som man säger. En ledare liksom. Och jag är jättestolt över att vi har liksom fixat vår relation idag. När jag själv blev pappa så insåg jag att man kan inte älska sin son. Liksom. Det är så här omöjligt. Så att det där var ju på grund av morsan och farsan. Sen så bodde vi, morsan och jag har ju alltid varit, och sen har jag en ganska stor släkt i alla fall på mammas sida också.
I Jönköping?
Ja, ja, vi bodde alla på samma gård. Liksom. Ja, vi flyttade från Öxnehaga då allihopa ner till närmare stan och bodde där fram tills att alla började flytta mot, till Göteborg. Som alla, alla iranier typ gör till slut. De bor i småstäder, sen drar de till Stockholm, Göteborg. Väldigt sällan Malmö, men det händer också.
Det är för att
man vill, ja, man vill vara närmare jobb, plugg, sådana här grejer. De vill så här evolve. Liksom. Ja,
iranier har ju det att utbilda sig och...
Ja, och den pressen ligger lite på barnen, känner jag också, ganska ofta. Men det är ju för att de får chansen också. Typ.
På tal om barnen, du som barn, hur var du som liten? Var du aktiv? Eller hur var, berätta lite, ge oss en bild.
Jag var ju jävligt så här, alltså... Jag tror hade jag varit kvar i Öxnehaga hade jag bara varit en normal unge jämfört med alla andra. Men när jag kom ner till en plats där vi bara var några blattar i en klass liksom... Så var ju vi de som var crazy, eller vad man ska säga. De ser oss som dampbarn liksom. Jag såg mig bara som, jag tror nu i efterhand att jag bara var understimulerad. En annan vän till mig som växte upp med mig från skolnivå ända tills han flyttade till Stockholm i tonåren, det är Karim Jawedi. Som har lagt lite refränger och sånt här genom åren. Skitgrym sångare. Och han och jag växte upp i Jönköping under samma liksom, förhållanden lite grann. Ja, förutsättningar. Vi var från områden och kommit in närmare stan. Och jag tycker att fan, de som bodde i områdena, om man säger. Råslet, Öxnaga, Östringen, Huskvarna, fanns det också områden. Det kändes som att de hade en, mycket saker vi inte hade. Mm. De hade ett brödraskap som hette duga. De hade koll på varandra. Mm. De uppfostrade varandra. Föräldrarna hade koll på, de drack mindre på grund av det här, att alla har koll på varandra. Mm. Jag hade blandad umgänge liksom. Mm. Och mycket in i stan, runt stan. Mm. Det finns inga fritidsgårdar där. Nej. Det finns inga satsningar och yani, studio. De hade studio i Råsa. Jag tänkte, wow, tänk om jag hade en studio, man. Det hade varit fett, du vet. Nej, det fanns ingenting för oss. Vi var pundare, du vet. Alltså våra umgängen var pundare liksom. Och det här är tonåren då. Men innan det så var jag ju understimulerad, kommer upp. Tills att jag var 10 bass så började det hända något med mig. Att jag började utveckla texter i huvudet liksom.
Det var någon dag. Du var 10 alltså?
Ja, jag var 10 bass. Vi skulle sluta 4:an, minns jag. Och då brukade man sjunga låtar innan det var förbjudet att göra det, typ kyrkor. Eller vad man det. Jag vet inte hur det är idag. Jag tror det är något sånt där. Och då skulle man vara i kyrkan och så skulle man sjunga. Alla ska sjunga en låt varje, en avslutningslåt. Alla ni vet vad fan jag snackar om. Då så var skönt att slippa förklara så här. Självklara grejer. Och då hade inte vi någon låt. Så snackade våran klass om att vi måste ha en fucking låt. Så hur fan ska vi göra? Och då bara någon dag när jag var på väg hem och gjorde crossovers typ, så bara gick jag och bara nynnade på någon jävla låt. Och så fick jag upp en text och så gick jag hem och skrev den. Jag bara följde instinkt, följde intuition, bara följde det liksom. För jag var väldigt öppen också som barn, tror jag. Jag var öppen för allt. Jag kände mig väldigt värdelös på alla andra plan. Jag var ingenting. Vad var jag? En blatte i Sverige liksom. Så kände jag mig. Och så kommer jag och skriver den här låten. Jag har en färdig idé liksom, alla melodier exakt som jag gör idag. Så kommer jag dagen efter till min musiklärare och presenterar den här. Hon tror på det och börjar komponera till den här. Och det slutar med, och min vision var ju att vi ska sjunga den här i kyrkan, det ska vara band, det ska vara Den visionen blev det också, exakt. Och den här känslan av att stå i kyrkan och delas ut så här broschyrer till alla lärare, eller till alla familjer, anhöriga liksom, står det så här, text och musik, S.Nazari liksom, mitt namn. Och jag bara så här, wow, den här ruschen, jag har inte känt den än idag. Jag har sett mitt namn på många produktioner och låtar, men aldrig som den där liksom. Att stå och sjunga solo till sin egen låt som backas upp av en hel kör av dina vänner liksom. Så det var fett. Från den dagen så fick jag en identitet också liksom, hos folk, hos mig. Redan från 10 bast. Att det är han som gör musik. Han gillar musik. Karim är också en sån person. Från ingenstans så bara dök han upp i skolan och började spela ackordupplägg liksom. Så han kunde spela allting. Och han har inte, kan inte en not än idag. Han kan spela vad du vill typ. Så där både jag och han fann identitet ganska samtidigt. Och vi var ganska utbörlingar liksom. Vi var lite utstötta. Och från ingenstans började vi bli intressanta. Och sen när man kom lite äldre, då började det bli gangsterism, lite mer gangsterrap. Gangsterrap var ju väldigt mycket för mig liksom. Pac, Snoop, du vet, Wu-Tang liksom. Och även svensk, Ken, snälla, Ayo. Och även Petter och sånt där också.
Så att om jag ska fråga dig en traditionell ni med oss fråga ditt första musikminne, så är det det som du precis, bra där, som du precis har medgett nu.
Ja, alltså första musikminnet, alltså det måste ju vara, det är ju Michael Jackson eller någon persisk låt som från alla fester och så. Ja, 100 sådana där. Men Michael Jackson mycket, definitivt. Den här History-skivan. Min farsa hade
skivan av guld.
Visst, exakt.
Jag tänkte på den nyligen faktiskt. Jag har tappat bort den där skivan.
Var det inte den när han är en staty på den?
Ja, exakt.
Precis. Och grejen är, de få tillfällen när man träffade farsan liksom, och vi brukade ride around och bara lyssna på musik, då brukade han spela just så här, Michael Jackson väldigt mycket.
Bästa Michael-låten?
Who is it?
Tycker du?
Is it a friend of mine?
Det är en fett svår fråga.
Who is it? Det är min utan tvekan favorit, man.
Jag tror du skulle säga det är svårt.
Is my brother.
Ja, den är riktigt fett.
Det är sant, den är fett.
Fuck alla.
Vad är din?
MJ for life.
Bro, jag kommer inte svara på den frågan. Det är för många.
Okej.
Okay. Fuck Joe Jackson.
10 stycken minst.
Alltså, jag har många, men jag kan säga en på raka arm. Typ Liberian Girl.
Ooh.
Den är en av mina.
Fan.
Riktigt fett.
Off the wall.
Ja.
Den skivan.
Ja, alltså låten, skivan, den är klar, den skivan.
Ja, faktiskt. We the party people night and day. Living crazy, that's the only way.
Hey! So tonight. Tonen, ja. Hey!
Get a little 95
upon the shelf. Han har dem här.
Ja. Så när spelade du in din första rap-låt och så när kom du in i hela den?
Jag var 12 år. Jag hade precis freestylat med Kerim. Han brukade beatboxa och spela piano i en skola i Jönköping som vi gick i. Vi var 12 år. Och så började jag lägga någon rap som typ någonting. Jag bara, sy upp för mig. Nej. Och så drog jag bara nästan namn. Typ, Ayo, Ken, Peter, alla sy upp för mig. Nej. Nu kommer jag. Typ, såhär, jag kommer efter dig. Jag är 12 år, jag kommer efter dig. Bara sådana grejer. Och så jag var tvungen att räcka där. Och jag hade lite beats och så här, jag vet inte var jag fick de här beatsen ifrån. Det var så här Like Wow med Black Rob. Jag tror det var Napster alltså. Det var den här tiden. Och jag var lite inspirerad av Arjan. Väldigt inspirerad av Arjan tror jag.
Berätta för alla vem Arjan är innan vi fortsätter. Vilken Arjan pratar vi om?
Det är bara 12 år, livet, ingen dans på rosor. Tjejer, jag vill dra ner era trosor. Ja bror. Alltså det där är classics för mig. Så det var faktiskt mycket. Det inspirerade faktiskt mig jävligt mycket. Jag kände okej, jag är också iranier. Jag är också 12 år. Jag skulle lätt kunna liksom göra det här. Så jag drog till jag hade en vän som hade en farsa som var chef på Sveriges Radio där. Och nu började det komma in varför det var bra för min mamma att flytta in oss till stan. För att nu började det spela roll. Nej, men det var bra för att han och en vän, hans plastbror liksom, de gick ihop och så hade de en rullbandsinspelare, typ rullband. Det är två kanaler basically. Du lägger in beatet och du har en kanal på det. Inga ads, ingenting. Och vi har en tagning. Och du har, och jag hade en EP liksom, sex låtar. Och det finns inte ens paus emellan. Du bara kör. Så jag körde sex låtar, en EP. Det var någon låt, jag tappade andan lite grann. Och det störde mig för hela mitt liv just då. Men så började vi producera den. Vi rullade dock den här rullbandspelaren efter vi hade spelat in de här sex låtarna till Sveriges Radio. Det var typ en kilometer dit. Rullade den här även. Gör det till data, till kassett och sen till CD. Så du kan tänka hur mycket brus och hur dåligt det var. Men vi gjorde det.
Och sen började jag med det där ändå.
Ja, och mina första fans var faktiskt jag spelade i ett lag som heter Bankeryd Basket. Och de var mina första fans. Det var typ bara en massa svennar typ. Bankeryd är som typ era svar på Danderyd.
Nacka Danderyd.
De var fett duktiga basketspelare. Jag brukar åka dit bara för att spela med dem fett långt. Men de var mina första fans. Vi brukar spela de här låtarna på uppvärmningar, på matcher och såna här grejer. From the underground, all you want remains from the underground. Ja, visst.
Okej, och då, musiken har du hittat och liksom någonstans så har du hittat det kall i ditt liv, hör jag.
Ja, visst.
Men vad hände sen? Mörker eller alltså?
Det fortsätter ju med musik, absolut. Och sen går det ju lite saktare med tanke på att fan, teknologin var ju inte helt hundra då alltså.
Nej.
Jag började spela in på hiphop EJ till slut.
Ja, visst.
Men om de minns EJ överhuvudtaget så här. Lifesaver då, jävligt bra för mig. Och jag hade en karaoke-mick som jag hade tjatat till min morsa. Det var innan jag hade becknat och sånt, höll på. Så var jag tvungen att tjata till mig pengar liksom. Köpte hon en karaoke-mick till mig för typ 200 spänn. Fett snällt. Och så började jag spela in låtar på EJ typ. Men det var ju tonåren som jag också började upptäcka liksom. Jag började tycka att saker och ting började bli tuff. Alltså jag började gilla tuffare grejer. Och också folket jag var med var ju alla CP liksom. Så vi gjorde mycket grejer liksom. Vi baxade väldigt mycket. Det var våran grej. Vi gillade att slå sönder saker. Graffiti också höll vi på med väldigt tidigt. Var ute på nätterna liksom. Jag bodde på första våningen så jag kunde smita ut mycket. Så jag var ute på nätterna på typ tisdag natten och sprayade ner hela min skola. Och sen kommer man till skolan dagen efter och tycker det är asballt typ. Så det var mycket faktiskt också de fyra elementen. Hiphop liksom. Det var mycket jams då i mina tonår. Så det var mycket drick, alkohol. Mycket började.
Pratar vi
typ
högstadiet nu eller?
Ja, typ 14 där. Började spåra lite så.
Och när kände du att precis som en musiker kan kännas, wow, det här är det jag vill göra, det här är mitt kall. Hur kände du inför drogerna? När kände du att fuck, det här börjar bli knas alltså? Kände du någonsin det förresten?
Nej, första gången jag tog droger kände jag fuck, vad bra det här är alltså.
Vad
det är
typ var det för drog?
Alltså weed liksom. det var liksom mitt, det var också ett kall i sig typ. Mm. Så det var så här, det var som att jag började förändra och även började väldigt tidigt med, vilket inte är bra. Molly kan vara bra om du koncentrerar dig lite bättre, gör det lite mer disciplinerat och ansvarsfullt.
Ja, men då var jag kär i varenda person annars.
Jo, ja, men en annan sak är det här med att de ena som fanns då, all Ash som fanns, det var ju en annan, det blandades ut annorlunda, mycket tjack i, mycket skit i.
Mycket hårs, mycket tjack.
Ja, hårs, och du kunde doppa sig allt möjligt liksom. Syradoppat var ganska vanligt också. Men jag gjorde det med rätt personer, så jag tog mig an väldigt mycket grejer som gjorde mig humble. Jag var inte alls i närheten lika humble som efter jag började ta droger.
Hur menar du?
Jag började inse saker, alltså jag började se saker ur ett tredje perspektiv. I mig själv, och jag började se fel i mig också. Och det har tagit tid. Ja, jag blir mer självkritisk. Jag är mer självkritisk. Alltså jag är mer i mig själv när om det är och det är weed eller. Däremot alla andra droger, det är en helt annan effekt på. Men är var det som också fick mig att lugna ner lite. Börja tänka lite mer pengar, business, började bli smartare. Weed definitivt, för det höll mig från att vara, jag är väldigt impulsiv, jag är väldigt dampig. Och det höll mig från att göra vissa saker liksom, som att slåss mycket. Jag försökte chilla med det, men mina grabbar var ju helt sjuka, så det är klart att man hamnade i grejer liksom.
Har du varit mycket våldsam?
Alltså jag har mycket våld i mig, det har jag definitivt. Men jag får ju mer utlopp för det än vad kanske mina vänner får liksom. Jag kan ju skriva om det, så känns det inte ens lika mycket.
Känner du verkligen att du får ur dig saker?
Nej, jag behöver göra det mer. Jag har ju kampsport i generna. Min farsa säger alltid till mig, du måste gå till och träna, du måste slåss, annars så kommer du må dåligt. Och det känner jag. Alltså träningsbehov och suget känner jag, det kommer successivt, alltså då och då. Och då agerar jag efter det, och så går jag och får utlopp för saker. För mig är det viktigt att inte hamna i situationer igen liksom, för jag har haft situationer rättsliga där som har gjort att det har förstört mellan mig och min son till exempel, eller för min business, för min musik. Han är 5 idag.
Kul.
Och han är inte Miliam, men kallar han Mille. Så, han är en stor räddning. För han är anledningen till varför jag inte ens riskerar att ens åka in. Det finns så mycket saker man vill göra. Det finns så mycket människor man vill klippa och och alla har den känslan. Jag trodde att jag var unik innan. Jag trodde det är det som är skillnaden mellan mig nu och mig då. Att jag har börjat förstå att tankar har alla. De tankarna har alla. Och de tankarna ska inte man identifiera sig med heller. Nej. För de kommer och går. Du kommer aldrig få behålla en känsla, vare sig det är glädje eller sorg. Du kommer aldrig få behålla den känslan. Så varför identifiera sig så mycket med känslan?
Så att du kan någonstans säga idag att, för att som jag vet, med tanke på min yrkesroll och erfarenhet också, så då har du det här med att det jag gör, alltså skam och skuld grejen, att det jag gör betyder inte att jag är fel som person. För att många missbrukare och kriminella hamnar ju någonstans i att allt man gör blir att det blir ens personlighet.
Jag var definitivt, jag var definitivt väldigt i det här att jag är en dålig person. Så därför ska jag göra dåliga saker. Och jag ska må dåligt också. Jag förtjänar inte något annat. Nej. Och det känner man att det kan ju träffa vad som helst. När du, alltså det händer i dig, den här tanken. När du träffar någon märker du som fan hur mycket den relationen är ju en spegelbild egentligen till dig själv. Och det förstod inte jag då liksom. Så jag drogs också till människor som ser ner på mig så som jag ser ner på mig. Och lalala då liksom. Tills jag började förstå att fan, du skapar ju din verklighet. Alla skapar sin jävla verklighet. Det är du som gör det här. Och när man tar av sig den offerkappan, det tar tid alltså. För mig var det 30 kan jag säga. Gjorde mycket för mig.
Så om vi backar då,
visst,
till 20-årsåldern. Vad hände där någonstans? Var det en glansperiod musikaliskt? För som jag förstår, när du var 20-årsåldern, då var du tung musiker.
Ja, det är ju för att jag har ju börjat redan där vid 16 års ålder att verkligen producera musik.
Och du innan var med Redline vid 17.
Nej. Och det är det här.
Det var några år sedan.
Redline kom in på slutet av min build-up.
Då du träffade typ på att göra grejer med Ken.
I 20-årsåldern, och innan det hade jag ju släppt lite grejer. Jag hade börjat med min Blue Duck-grej. Jag hade släppt en samlingsskiva, dubbelskiva brukade jag gå runt och sälja så här. Jag sålde nog en 200 ex på den där, typ 80 spänn styck, så det var lite para. Sorry morsa, jag skyller henne pengarna än idag för den där. Hon var med och investerade i den. Men hon har fått pengar, vad fan, jag fattar inte. Skitsamma. Och jag började bygga, jag började bli bättre, jag började, tills att jag var 20, då började jag faktiskt få lite mer respekt i form att jag började göra collabos med folk. Shout out till Organismen, han tog upp mig på sin versionerplatta då, som var populär då, Pappen liksom. Även Loop Troop.
Loop Troop, exakt.
Tog mig an, och det var mycket tack vare MySpace, mycket. Så det är därför jag alltid var positiv till så här sociala...
Du har alltid kört engelska också.
Ja, exakt. Den svenska grejen kom in, det har alltid funnits lite grann, men den kom in lite mer med Shubre Express. Och det var då att Sammy är ju den som är till stor förtjänst för min svenska grej överhuvudtaget. Han var nog den första som fick mig att känna att jag kan göra det här på svenska, och det låter bra och det är okej liksom.
Du lägger ju en fet vers på den där snutlåten.
Ja, Bengen Spanar, ja, precis.
Fet.
Ja, och det var magisk tid alltså. På den tiden så, då hade jag också kommit upp i min så här, om det är på personlig nivå vi snackar, så är det ju mycket bäcknande då. Alltså fett mycket bäcknande. Jag bäcknade fett mycket, och folk vet. Men grejen att på den tiden, det fanns inte lika många som bäcknade heller. Och det var inte samma kvalitet, och det var inte så här grejer. Så jag var väldigt inne i det där. Och jag borde ha satsat mer på musiken med de pengarna. Jag visste bara inte då hur man skulle satsa på musik. Så. Och det var en annan bransch. Det var lite annorlunda. Det var en tid när ingen lyssnade på hiphop, kände jag. Typ. Och vi byggde vår lilla underground-scen via Wow och allt likt. Och nu tar man nytta av det via hypen. Men vi har alla glömt vart det var. Jag minns när man spelade någonstans och det kom 20 pers.
Ja.
Men det var ditt följe. Det är bäst du kör för dem. Förstår du? Och liksom alla de här, det var ju mycket så här helt annan rap då. Det var så här helt annan rap. Så när jag var 20 så var det väl, jag borde ha tagit mer nytta av att jag kom upp, för jag kom upp ganska starkt, men det var fortfarande bodywork. De behövde bodywork. Det var liksom, det fanns inte till, bara tillräckligt. De ville bara se mig fortsätta och fortsätta. Sen är det inte så lätt att komma utifrån Stockholm heller och komma hit och göra sin thing här. Det är inte det. Så, det, så 20, det var ju bra. Jag släppte Blue DuckTales volym 2. Och det var en så här, jag vet inte om man kan kalla det kritikerrosa, för jag tror inte någon kritiker någonsin har suttit där och recenserat min skiva överhuvudtaget.
Säg inte det.
Nej, men det har nog inte hänt, tror jag inte, på riktigt. Jag har nog inte varit i någon krönika någonsin. Jag har inte varit i någon så här lista året. Nej, har aldrig hänt, tror jag inte. Så jag tror inte någon har recenserat min skiva. Kanske Pontus på gatuslang.
Shoutout till Pontus. Men där har vi inte sagt att du inte är en uppskattad artist. För det vill jag ge dig rakt av. Vi snackade om det här precis. Man sa, du gett dina streams bara
på den låt, på den stora hitten som du har.
Värsta.
Den som gjorde på Lyckliga gatan. Vad heter den?
Jag hade en gång
båten, kan man kalla den.
Cornelis och Hansson-låten.
Ja, precis.
Så att det är ju värsta.
Ja, och det finns ju, man har hållit på, och det känns lite som att folket är med det ändå. Och jag bryr mig inte så jättemycket om det andra liksom.
För det är väl det viktigaste någonstans, faktiskt. Att man är appreciated.
Faktiskt.
Jag kom gående här på gatan, så var det en kille som såg mig. Hej, han bara, hej, jag känner igen dig. Jag bara, säkert från tv, sa jag. Jag ljuger mycket. Jag bara, jag är med i en film på bio. Han bara, va? Jag och Jamie Foxx, vi ska göra en film som handlar om Hulken. Men hur som helst, han synade det. Han såg att det var en lögn. Så sa han, bara, vad ska du? Han bara, nu med oss. Jag bara, ah, visst, och hela det löpet. Så kacklade vi på lite grann, och så han bara, vilka ska ni hämta nu? Jag bara, jag ska hämta Alivan. Han bara, bro, Speak, Sveriges bästa rappare. Han bara, han och Aki. Så
jag
att, och det var typ för en halvtimme sedan.
Wow. Jag blir...
Shoutout till Simon från Östberga.
Simon. Fete du, bro. Det där, jag kan inte ens ta in det där. Jag tror jag har för lite ego, tror jag, idag. Då hade jag tagit in det på ett annat sätt. Men idag så har jag... Jag kan inte fatta att man ens säger så. Men jag uppskattar det, och så blir jag så här, okej, nu ska jag visa för honom att han har rätt, typ. Så det är bra att man tar in så. Men sen vad gäller på svenska i Sverige, är långt ifrån. Då kanske jag var en av de fetaste. Men idag går det inte att säga det. Däremot på engelska så tvivlar jag på att någon kan fucka med mig bara så där. Sure. Måste komma med some fire shit, 'cause I got fire, bro.
Sure.
Engelska är galen.
Jag har inte börjat än. Jag måste släppa mina sista svenska grejer. Vi kommer väl komma dit i podden. Men jag ska släppa mina sista svenska släpp nu, har du tänkt, till nästa år.
Men om vi går tillbaka till, vad vill du säga?
Vad vill du säga?
Stormen före lugnet. Hur gammal var du där?
23 typ.
23.
Eller 2011. Vi har åt 7.
Kan man säga
24,
att där
jag släppte jag den 24, men jag började jobba på den 23. Okay. Liksom.
Berätta lite om den och vad du fick för respons för den.
Då valde jag att gå över till svenska. Mm. Och även försöka att pleasa vad folk vill höra. Mm. Samtidigt som jag försöker smuggla in någonting av vad jag vill säga. Men jag är ju också ett med gatan, så folk fattar inte. De definierar gatan på ett annat sätt idag. Men jag har varit med och varit med och byggt grejen också. Mm. Liksom, fattar du? Vi var de som la priser. Vi var de som lärde folk hur man becknar. Mm. Vi har pratat om den här skiten länge i låtar. Så det är inte som att jag inte kan prata om det.
Nej.
Du vet? Men jag vill utnyttja den plattformen av där folk vill höra mycket av det här. Och försöka säga någonting. Och många känner jag i responsen var så. Mm. Att jag... Du gör det taget, men jag vill ändå liksom, mm, jag får ändå något av när jag lyssnar på dig.
Mm.
Och det är bra. Men jag känner att jag typ nästan dummar ner lite när jag gör som musik, men samtidigt så älskar jag street shit. Alltså jag älskar liksom gatu rap. Det finns inget för mig. Det är fortfarande samma rush som när jag var 12 typ.
Min kusin, var någonstans kände du att du kom till din peak? Alltså det här, nu är det, that's it. För jag hör ju undertoner och liksom, jag hör undertoner av att det var väldigt hetsigt. Att du hade ett krig inombords.
Ja,
du hade dina demoner och ni slogs och hade wrestling och sådär. Var kom du till punkt att jag måste liksom ge upp för missbruket och kriminaliteten och
det har ju varit från 2016 någonstans.
Mm. Berätta om den resan.
Jag har haft väldigt mycket upp och ner hela min karriär, mitt liv. Mm. Hela min grej är väl att det finns två sidor till mig. Jag är väldigt bipolär på det sättet. Idag så är hur jag förhåller mig till det är att jag är mycket mer stabil idag. För att jag vet inte, jag har blivit äldre typ.
Men vad var det som hände?
Men det var faktiskt att jag hade varit i missbruk liksom ganska länge.
Mm.
Du vet, efter det här, innan den här båten, så hamnade jag i en jättesvår separation liksom, med mamman till mitt barn och barnet.
Mm.
Och jag hamnade i ett missbruk av ångestdämpande. Piller
sånt,
typ. Nej, tram och sånt har jag väl käkat så. Men det, jag som är iranier, ironiskt nog, så har aldrig opiater varit en grej. Jag
till och med iranier. Alltså vad är det med iranier? Blommor och opiater, det är en nyare grej.
Ja, fast inte för mig, det är det som är så sjukt. Jag har till och med rökt opium. Jag har till och med rökt, nej jag vet inte om jag är det. Jag börjar väl bli det. Jag börjar förändras som mitt pigment. Men opium har jag rökt, jag har aldrig fastnat för det. Jag blir illamående av sånt där.
Vad är det med iranier?
Ja, jag vet, men för mig är det så här, som tur är så kan jag inte, alltså jag blir illamående. Jag kan inte käka för mycket sånt. Jag blir fett illamående, jag hatar det. Men habbar, Xanor, Alprazolam, Xanax, ångestdämpande piller, det är mitt heroin liksom.
Okay, det var det fastnade.
Om jag tar det kött, alltså jag blir en annan person.
Fick du delirium och sånt?
Ja. Men jag är sån också som jag blandar det med schack. Jag är från en liten stad. Det är så man gör.
Man,
det är
inte mer än så.
Du
schackar
och sen du habbar. Och sen du tror att du har gått och lagt dig, men du har gjort 100 andra missions du inte ens minns. Mm. Sen går du och sover kanske 2 dagar. Sen du är vaken i 5 dagar. Jag brukar vara vaken i 5-6 dagar. Det var min grej. Och jag höll på så i flera år.
Och det är då du börjar festa, när man är inne på 50 dagen typ.
Ja, exakt. Och samtidigt så har du precis fått barn. Samtidigt har du en son. Och du har inte riktigt fattat heller att du har barn. Jag typ började fatta att jag hade en son när han ställde sig upp och sa pappa typ, och började gå mot mig. Jag bara wow. Och då har jag inte träffat honom så mycket under den tiden heller. Jag fick finnas runt honom, men det blev jävligt destruktivt för honom och hans mamma att ha mig kring sig. För vi bråkar hela tiden. Vi är från helt olika världar. Hon kan inte ta hand om en pundare liksom. Och skulle hon så bli medberoende, hon förstör för sig och barnet. Och det var bra att vi höll den distansen väldigt mycket, att när jag var för fucked up så fick jag inte vara kring min kid. Punkt. Och det är bra, det är jättebra. Men jag hamnade on and off i jättesvåra missbruk. Jag käkade extremt mycket piller och sånt där. Och jag var borta från musiken jävligt länge efter min battle till exempel med Sebastian. Jag hade släppt en låt som heter Skitsamma. Det har gått bra, men jag hade tagit avsked från musiken ett tag, för jag ville fokusera på att vara pappa. Sen gick det åt helvete. Så i flera år fram till kanske 2014 så var jag i det här missbruket i typ 2 år. Mm. Sen så fick jag en deal med Redline Universal.
Mm, okay.
Och jag började, men då började jag hamna i någon slags on and off missbruk. Mm. Då när det passade så var jag nykter, och när jag inte så fuckade jag ut totalt. Och när jag gjorde Lyckliga Gatan var jag ju clean liksom.
Mm.
Men on and off, innan det och efter det, så var jag hela tiden kämpade.
Så du hade ett köpslående med dig själv?
Ja, dubbelliv. Dubbelliv. Ja, straight up dubbelliv. Alltså verkligen dubbelliv. Och ibland så här verkligen så här, ljuger verkligen för att hålla upp i den här fasaden liksom.
Mm.
Men när det här grejen, det här kom ju i februari 2015, så kom ju det här programmet. Och det blowade ju. Totalt.
Var det 12-stegsprogrammet?
Nej, jag snackar om programmet Lyckliga Gatan. Okay, 12-stegsprogrammet.
Men jag pratade om 12-stegsprogrammet.
Ja, jag hade en skyddstillsyn under 2013 som var under den här missbrukstiden.
För du pratar ju om medberoende. Jag lyssnar mellan raderna.
Exakt. Och sanningen är att jag har ju gått 12-stegsprogram. Jag har haft skyddstillsyn.
Mm.
Men jag har aldrig riktigt avslutat en behandling någonsin.
Mm.
Jag brukar säga att jag har bara gjort 3 steg på behandlingen, säger jag i någon låt. Det är sant, jag har bara gjort 3 steg.
Du har liksom kommit till tro och sen har du lämnat över.
Exakt, exakt.
Okay.
Och, men jag avslutade skyddstillsynen ändå, mirakulöst, jag vet inte hur. Men under den här tiden då, jag trodde inte att det skulle blåa som det gjorde.
Mm.
Jag trodde att folk skulle hata mig. Alltså jag hatar ju att höra mig själv liksom, och sitta och höra mig. Det här är jobbigt typ ibland. Mm. Jag kan typ inte höra den här podden efterhand. Och det gick så jävla bra. Jag tror inte någon var beredd på det. Jag var inte beredd på det. Skivbolagen var inte beredd på det. Bokningsbolag, ingenting var beredd på det.
Mm.
Och det blev värsta grejen.
Ja.
Och där föll jag ganska starkt in i missbruk igen. För vi är inne och spelar på krogmiljöer.
Mm.
Liksom. Mm. Och jag började hamna i så här rättsliga grejer. Mm. Började hamna i så här sjuka situationer. Mm. Där jag gör grejer, blir anklagad för grejer, blir kanske friad, men ändå jag gör grejer som polisen kommer hela tiden och tar mig för grejer. Och nu för att folk ger mig också hat från förr. De ser mig i TV, sen de börjar skicka dödshot. Jag åker och träffar han. Vad händer? Han ringer snuten. Så han är kriminell. Mm. Han ringer snuten. Så vad ska jag göra? Så jag i det läget, det var fucked up. Sen under tiden jag har spelat fram till sommaren här, så har jag haft skitmycket gig där 2015. Mm. På grund av att jag var ju vad man skulle... Hade jag fortsatt släppa låtar, så hade jag varit vad typ Jireller idag. Så var jag 2015 kan man säga. Varje år har du en sån här som får nummer 1-platsen. Jag var där.
Mm.
Det enda jag behövde göra var bara fortsätta. Vad gör jag? Jag börjar fucka ur.
Mm.
Och sommaren då 2015 så hände det lite grejer som gjorde att jag blev häktad och misstänkt för grov misshandel.
Mm.
Och jag väntade ganska lång tid. Och det var mitt i min karriär. Jag skulle vara med i Sommarkrysset.
Mm.
Ska spela på Öland Roots, Piteå, dansa, ler. Fan vet jag skulle spela framför kungafamiljen och grejer och allt möjligt. Så sitter jag häktad istället och ligger och lyssnar på Bisha i bas på P3 typ. Mm. Eller ja, jag fick inte lyssna på det. Jag hade skyddade så här restriktioner, men jag hörde den i hallen liksom. Och det är så här, och på min sons födelsedag också satt jag liksom häktad.
Hur kändes det?
Ja, det känns, alltså jag har aldrig varit i en, där var verkligen en riktigt fucked up stund liksom, att ligga och veta att du har haft hela din karriär, allt som du har bett om i ditt liv har du fått, och
men sen du kan
bara,
inte ha njuta av
kan
det.
Inte njuta av det, för du fuckade upp det, ingen annan, du fuckade upp det.
Kom du till insikt då, eller var det på lätten?
Nej, det är det som är intressant. Jag kom till någon fröt planterades, tror jag. Jag hamnade i någon slags i häktet, där det är jättelätt att vara spirituell.
Ja.
Så det hände ju. Men jag var bara där i 30 dagar och jag hade tänkt att jag skulle vara där i 3 år typ. Mm. Det var typ det jag väntade. Men så fanns det ingenting att ta på. Det fanns inga bevis. Så jag släpptes.
Men kan du se det att det var din högre makt som gled in och...
Ja, och jag kan inte säga att jag inte agerade efter det positiva efter det. Jag försökte, för att jag kom ut och kände mig fett smutsig typ. Jag vet inte, jag bara kände min karma är så low just nu typ. Jag är så ego, jag gör ingenting för någon annan. Så jag började göra fett mycket saker för alla andra typ. Jag började komma ut, jag hade inte ens någonstans att bo. Jag sov i Black Purple Music Studio i Hammarby Sjöstad liksom. Mm. Shout out till Black Purple Family for life, I love you guys. Men jag bodde där, kanske lite halvpundigt så. Men jag brukade åka runt och tolka. Jag utbildade mig tolk, för att jag märkte att alla de här afghanerna, det var ju migrationsvåg då liksom. alla de här behöver tolk. Så jag gick och utbildade mig till tolk. Och det började med att jag hade börjat tolka själv så här helt freestyle på. Jag hamnade i en situation där det kom typ så här 200 afghaner på en gång och behövde en tolk. Och jag bara okej, okay, jag kan tolka. Jag förstår inte ens så mycket där i dialekt. Nej. Men de flesta är från Iran så man förstår.
Exakt.
Och där började det komma. Och jag började brinna för andra människor igen. Och jag har varit sån innan. Jag jobbade ju ett tag också under den här Sebbe Battle-tiden. Då jobbade jag ju på Tuben i fritidsgården i Farsta till exempel. Och det var ju bra som fan för att luckra upp det här. För jag började märka att shit, jag borde jobba med ungdomar, människor, kids liksom. Och då började jag göra det här ett tag. Och jag vill inte ens ha lön. Jag vägrade ta lön. Han bara, men du måste ta lön. Jag bara, nej, jag vill inte ha någon lön för jag gör det här för något annat. En greater cause. Och jag började också göra mer saker för folk. Sen under 2016 så blev det bara svårt för mig att uppehålla det här. För det blev svårt för att jag började märka att människor har lämnat mig liksom mer och mer. Jag har liksom ingen kvar. Så jag började liksom knyta mig an till Bernal mer. Christian Bernal, en vän till mig. Soy Loco Bernal från Hermanos Bernal. En entreprenör och artist och allt möjligt. Video, snubbe, allt i ett. En jävligt rutinerad, stabil kille. Började ta mig an våran vänskap mer. Jag har känt honom sedan jag var 15 år. Och började liksom jobba på mig själv. Men jag hade fortfarande återfall. Sen var det att jag kom till en punkt. Då hade jag fuckat ur. Det här var juni 2016. Då hade jag kommit till en punkt då jag var i en avtändning. På grund av att jag hade käkat en hel 100 stycken liksom habbar så här, kryss två år i en XNR, sån här burk man köper så här 100 stycken.
Jag hade käkat stavar, eller?
Nej, det var inte stavar, det var kryss två år.
Kolla, jag måste
det spelar lite roll. Ja, lite roll. Du kan inte äta lika många stavar som du kan käka kryss två år, men de här kryss två åren hade jag käkat och man ska egentligen trappa ner. Jag käkade, jag åt mycket när jag åt. Jag åt, kunde äta 20-30 på en dag. Bara äta. Ett 100-pack gick åt på mindre än en arbetsvecka för mig. Och då så trappade jag inte ner. För jag bestämde mig också för att göra det. Jag hade något problem med en tjej som jag träffade då. Så här, och jag mådde fett dåligt, blev så här iranskt melankolisk eller någonting. Jag ville bara dö. Jag var fuck allt det här. Fuck det här. Jag har ingenting. Och då var min relation till min baby mama fett dålig. Till min son fett dålig. Och jag förstod inte att allt ligger i mig. Och jag gjorde det. Jag sket i att trappa ner. Och det sägs att man kan ju dö. Du vet. Och jag har ju festat i många år. Jag har lärarna. Och efter 25 där någonstans. När 28, 29 är det ju. Då dör man ju. Folk dör. Liksom. Ja,
det är 27-årsåldern. Det är den magiska.
Folk har fallit som flugor runt mig. Du vet. Alltså, jag har sett folk dö. Liksom. Eller man har hört. Man hör hela tiden. Där han dog. Okej. Okay. Så här skitgrejer. Liksom. Så små ett piller. Han tog ett piller. Han dog. För att din hjärna har bara. Du har inte orkat mer. Så jag var livrädd för det. Men jag tänkte fuck it. Och jag låg i en riktigt dålig avtändning helt själv i min mammas lägenhet. Hon var inte ens hemma. I 4 dagar låg jag och hade feber. Och den fjärde natten tror jag det var, vad jag tror, så hamnade jag i någon sjuk state. Och jag tror att jag hamnade utanför min kropp.
Jag tror du hamnade i delirium.
Vad man än vill kalla det. Någonting hände som gjorde att jag står och kollar på mig själv, ligga i en säng. Och jag känner någonstans att jag är inte vid liv. Jag är inte i kropp. Och det är så ironiskt hur jag hela mitt liv har gått runt och bara sagt jag vill dö, jag vill dö, jag hatar den här skiten, jag hatar det här livet, det är bara skit. Jag har varit jättenegativ. Men när jag väl var död,
du var fett nöjd
då. Jag vill inte vara där, bror. Det var så, gud, hodda, hjälp mig,
snälla. Så vad hände sen då?
Jag skrek ju till, ur tradition så skrek jag ju till Jesus liksom. Isa, hjälp mig. Och jag till slut, det var nästan som en sömnparalys, du vet, när man inte har någon
man
makt.
Inte av,
du kan inte skrika, du har ingenting. Till slut fick jag kraft i den att skrika. Hjälp mig, jag vill tillbaka, jag vill inte dö, jag har en son. Och jag hoppade in i min kropp och jag vaknade till. Och det var väldigt omtumlande för mig. Det där var nog en big game changer för mig. För jag slutade ta habbar och tyngre droger överhuvudtaget. Från den dagen.
Hur länge har du varit drogfri?
Nu är det ju 1,5 år.
Fett bra gjort.
Ni är med oss.
Idag då? Hur känns det nu? Vad är det på gång, framtiden?
Det känns bra. Jag har, som sagt, efter 30, man lämnar alla osäkerheter. man går in i nya adventures. Yes, och man går inte in i ett möte och tänker, vad ska jag prestera? Man går in och säger, jag är, han är, låt oss vara bara, det kommer ske. Ja, men, och man kan också visualisera. Jag börjar märka, jag har slutat förvånas av law of attraction, och jag tror att om det skulle finnas en gud, vilket ligger lite i mitt hopp att det kanske gör, men då kanske det finns ett system för oss skapat att kunna utnyttja. Och det är just det här att vi kan skapa en verklighet. Och det har jag börjat göra. Därför är jag väldigt försiktig med att inte tänka för mycket negativt. Det behöver finnas, man behöver ventilera det. Jag har en hel skiva som heter Stormen före lugnet 2, för alla ni som vet vilken vibe det är på den. Det är vad det är, men jag ventilerar. Det är okej. Okay. Det är okej okay att ha det som en drivkraft. Du måste inte bara ha kärlek som en drivkraft. Du skulle kunna ha hat också som en drivkraft, men använd det rätt. Förpesta inte din omgivning på grund av det.
Nej, precis.
Du kan med ilska prata om något, men du behöver inte förpesta saker och ting. Det är en annan sak. Så det är det vad jag försöker göra. Jag försöker att förmedla det som alla känner, men fortfarande liksom få kvar folk.
Känner att det funkar?
Det funkar fett bra. Jag känner bara att jag är i min prime typ. Jag,
så du mår jättebra.
30 är 20 alltså. Jag svär. Det är typ någon ny, det är så klyschigt.
Jag känner detsamma.
Men klyschor är en anledning, bror. Jag svär. Ja, men anledning, det är en klyscha liksom.
Det brukar jag säga. Det är inte för ingenting att det är en klyscha.
Exakt. Det kommer från någonstans.
Det är så jävla fett att du pratar så öppet om det här. Men känner du att du har verkligen lagt det här åt sidan, eller har du fortfarande ångest av det nu idag?
Nej, inte av att inte, alltså det här grupptrycket finns inte typ.
Nej.
Det här att jag måste vara
på ett visst sätt
och vara någonstans också, att jag måste vara där och visa mig. Det där har dött ganska mycket. Jag tror när ego dör typ, men det finns andra typer och aspekter av ego kvar.
Ja. Har du försonats med dig själv då?
Inte helt. Nej. Det tror jag aldrig man riktigt gör för en. Eller jo, kanske man gör. Men man måste vara öppen för att det kan ta tid liksom. Men jämfört med hur jag varit innan, hur mycket jag blamade mig själv, så är det ju extremt mycket bättre idag. Jag blamar inte mig själv. Jag ser inte heller jag ser inte liksom misstag som misstag riktigt. Det är ett ord vi lägger på. Men det är erfarenheter eller annat liksom. Och det är sjukt också. Kollar du på persiskan, så är ju ordet för synd samma sak som förlust. Så det är inte att någon dömer dig. Det kan vara att du förlorar bara någonting, någon typ av fokus till något. Det kan vara att du försöker ha en bra karma, och så gör du något dåligt, då tappar du. Det är en harum eller haram. Alltså, det är lite samma ord. Och det är liksom inget fel att tänka så. Jag har försökt att inte döma människor så mycket som möjligt bara. Och det är den staten jag är i. Och det blir svårt om du tar dig an en tro, en religion för mycket. Och hur mycket en Sebbe vill säga att jag är inte religiös, jag är troende, så är du fortfarande religiös. För att du sitter på ett konvent för Israel, för staten Israel liksom. Hur ska jag kunna kringgå det? Att jag kan gå till en andakt på en kyrka, och så kan det komma någon och predika om att Israel är rätt och hur de har gjort det rätt. Och det är så det ska vara. Jag kan inte leva med det liksom. Så på så sätt så är jag är starkt emot politiskt saker. Jag har börjat säga ifrån. Jag är trött på det här. Jag vill inte vara någon jävla mellanmjölk. Du vet. Folk börjar se mig som det. Men hela min skiva det här i år som jag släppte, som heter Loaf eller Love Life. Det säger sig själv. Det är ett positivt mantra som jag har försökt att pränta in i mig själv. Och visa att jag har i mig. För att aldrig förlora det. För det blir tidlöst när jag lägger det på en skiva. Då kan jag gå över till nästa känsla, nästa annan. Men den blir tidlös den första. Och den Loaf-skivan är definitivt en rehab-skiva, kan man se det som.
Man hör det.
Det är min rehab-skiva. Och det får visa att det är så här jag mår när jag försöker göra något riktigt bra. Så det kan bli lite klämkäckt, kan bli lite klyschigt.
Låt det bli det.
Men det gör jag med flit liksom.
Ja, men precis.
Så vi får hoppas, alltså framtiden är väldigt, alltså jag bara längtar till när jag kan gå över till, för jag är ju independent idag liksom, jobbar mycket mer independent. Jag längtar till att jag kan gå över till engelska. Jag tror på en musikexport från Sverige på engelska. Jag tror på det, du måste inte vara på svenska eller svengelska. Jag tror på engelska.
Men visst är det intressant så som det har etablerat sig idag så, eller, som det är. För antal år sedan då trodde man på en svensk musikexport, då måste den vara på engelska. Och idag är det snarare tvärtom.
Det skulle, exakt, eller, vi skulle kunna vara kvar också. vi svenskarna och göra en cherry liksom.
Mm.
Och även svengelska säger Moana Jirell liksom, alltså. Men om du snackar med de här så känns det, Jirell vet jag i alla fall, jag vet inte om han är officiell med det, men jag får väl spoiler alerta då liksom.
Mm.
Men han vill ju nog, jag tror, för vad jag har pratat med han vill ju gå över till engelska. Mm. Alla de här vill ju, man vill ju någonstans get that money. Mm. Du vet.
Jirell känns också en som kan, skulle kunna ta det internationellt.
Absolut. Utan problem. Absolut. Och det handlar om trovärdighet också lite grann. Sverige har inte haft den här trovärdigheten heller. Vi har inte varit ansedda att vara det samhället vi är idag. Mm. Idag har vi fått det lite mer. Och det är på grund av globaliseringen och även informationsflödet som är idag, att vi kan se mycket mer. Sen kan jag tacka,
framförallt.
Ja, sen kan jag tacka Donald Trump för alla uttalanden om Sverige som ett jävla multikulturellt fiasko. Ja, men bra, för men då har vi mycket att visa.
Tror inte att förändring av etnicitet i Sverige också är en stor bidragande faktor?
Definitivt. Och det, definitivt. Jag är jätteglad också över det. Jag är glad.
Alltså, jag fattar inte.
Jag är skitglad över de gambianska, somaliska frammarscherna i våran musikbransch, av de artisterna som är därifrån och även andra platser.
Mm.
Det är, och även andra platser i Mellanöstern liksom, och sådär. Det är jätteviktigt att vi, det är inte bara chilenare, iranier och
bara en sån sak ändå. Mm. Precis killar som ni, alltså som har, vi som har utländskt påbrå, vi kommer ju med en viss mode. Vi kommer med allt det som vi har i vårat blod. Och det kommer man inte ifrån.
Nej. Det är sjukt för övrigt, alltså, att jag sitter ändå framför. Jag insåg inte att det här var Arjan. Alltså, det finns många som heter Arjan. Jag känner mig helt sjukt. Det är sjukt att jag inte ens har märkt det. Bro, lägg den.
Visste du innan du kom hit?
Jag visste inte att det var Arjan. Jag visste att ni han hette Arjan, men jag visste inte att det var Arjan.
Men visste du att det var jag då här?
Ja. Jag har det, Victor. Jag har det på Instagram.
Jag sa att Arjan är galen.
Kommer du när jag sa det? Arjan, det är inte vem som helst. Kolla ens.
Bro, jag droppade precis i några av mina första så här inspirationer till att spela in på svenska. Det var ju du. Så det är sjukt. Kul att så här vi knyter på oss.
Kan vi ta en bild på Arjan?
Men nej, Aliwan, jag måste bara...
Jag ber dig den här mössan också.
Fråga dig.
Den här mössan. Alltså, det är klart.
Men jag måste fråga dig.
Du är legend, bro. Du är legend. Walla, du är legend.
Arjan. Arjan är legend.
Det är inget skämt, alltså.
Ja, det var skönt. Men...
Men du gjorde ju mer musik sen efter den delen också, eller hur?
Ja, jag gjorde lite grejer. Alltså. Jag gjorde ju kanske 10-11 låtar. Alltså, men jag fortsatte aldrig. Det var aldrig riktigt...
Du och Finesse också,
exakt,
eller?
Exakt, jag och Jauli.
Men sen flyttade du till Jönköping och så minns jag att jag träffade dig utanför. Ja, visst.
Jag kommer ihåg, jag träffade dig ett par gånger.
Ja, du pluggade där, ja. Och jag minns precis. Jag var fett så, fan fett att du gör det och inte musik typ. Jag var typ glad över det. Det var inte som att jag var nu.
Nej, jag kommer ihåg.
Men det hade varit ändå kul att höra dig lägga någonting någon gång.
Ja, det är den alltså. Suget har man ju fortfarande lite ibland. Ja, visst alltså.
Du har det.
Men jag har inte skrivit på ett tag. Jag har inte spelat in på länge alltså.
Det sitter i.
Sist jag spelade in tror jag var 21, 22 alltså.
Asså, alltså, ja.
Men fett kul, bro, att du diggar och sådär.
Ja, jag ville fråga något.
Ja, jag en sak som jag fick upp för dig som jag tyckte du var galen på.
Berätta, jag vill det, bro.
Det var ditt sätt att skriva på persiska.
Okay.
Alltså, jag
har du hört mig på persiska? Eller?
Alltså, jag har ju hört den här bryggan du lägger i Gulule. Skitfett. Och sen Montazereto på låtskivan.
Ja.
Berätta lite om det där. Det är inte så lätt att skriva på
persiska. Jag har sagt det här till dig förut också. Du lägger någon persisk grej på någon annan gammal låt.
Ja, jag visst.
En mellangrej.
Ja, visst. Ballad of the Dead. Jag har gjort också hela projekt på persiska.
Ja, faktiskt. Det låter,
vi hade ett projekt som heter Sissad och Chas.
Det låter inte som de här iranierapparna, du vet.
Nej, exakt.
Nej, men jag tror skillnaden dock mellan mig och dem är att jag kanske delivery-wise är bättre. Mycket bättre för att jag är uppfostrad i Sverige. Men exakt. Men Hitchcast och alla de här, nu har de börjat få bättre sound, delivery. Hitchcast kan man inte jämföra sig med, han är rap god. Men ja, fortfarande, alla andra som kommer upp och sådär. Det är egentligen bara teknik, alltså teknologi och framfart i teknologiskt. Mm. Även teknik rap också, som inte har utvecklats lika snabbt som här. Men annars så är de kan snappa upp lika mycket. Så nu har man börjat höra att det låter bättre. Allting, rent hur de säger saker. Men visst, det låter lite västländskare när jag gör det.
Ja.
Och jag tror att det skulle kunna funka. Jag har en stor tro på det. Ja. Det är bara att jag Jag anser inte att jag är i närheten en lika bra textförfattare som typ Hitchcast, Yas, Hossein Eblis, Reza Pishrou, till och med Zed Bazi. Jag kan inte fucka med dem.
Zed Bazi.
I can't fuck with them, bro. Nej, men jag behöver en ghostwriter, du vet.
Men vadå, de är ju iranier som bor i Iran.
Ja, jag har träffat Hitchcast. Jag har träffat Hitchcast. Han var i Sverige. Han har varit i Sverige mycket. Han snurrar mycket den här. Ja, han snurrar i London, Sverige och sånt där.
Han har spelningar och grejer.
Ja, han guzzar också och sånt där. Han gör sin grej. Han var och spelade på någon aid, du vet. Sen så var det Habib och de här grabbarna, Habs, Beatslingers. De här grabbarna, de bjöd in honom. Det var Sick Art, rapparen som kände hans familj på något sätt. Han kom till deras studio och bara hängde. Men jag märkte där hur inte iranska ändå är. Alltså jag kan persiska, men min persiska är från Enqalab, yani 1979 persiska. Hänger du med? Ja, alltså jag har inte deras slang. Jag pratade med honom, jag förstod inte hälften av vad han sa. Shiro Hussein och bara, jag bara, vad är Shiro Hussein? Han säger Husseins mjölk, vad menar han? Vadå Husseins mjölk? Okej, jag fattar i och för sig. Mjölk har många betydelser på persiska, men
lejon, mjölk, kranvatten, allt vad man
Shiria, exakt. Och, men allting var så här, Shiro Hussein. Jag visste inte ens vad det var. Jag var så, menar han typ Husseins mjölk?
Men fortsätt skriv på persiska. Jag vill höra, jag tror det är fler som vill höra mer grejer alltså.
Du vet, persisk musik överhuvudtaget, man behöver en poet med sig när man skriver. För alla har det. Det är ju så. Det finns nog ingen som har gjort någon persisk låt förutom Arash som inte har haft en poet som sitter med den och skriver shair. Shair betyder ju sång. Så det är rätt sjukt. Egentligen behöver man göra så. För annars så når man inte. Det finns ett sätt att säga saker på konkret på persiska som är likt vårt sätt att rappa. Du säger konkret. Idag gick jag och la 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 la. Men på persisk, den retoriken som är i musiken annars, det, du kan inte säga något utan en metafor.
Det är bara en metafor.
Som Hafez, du vet.
Ja, ja, nej men det är klart.
Poesins... Vad var det du sa? Kone, det är så.
Bara
Ebi och Darius låter Nuno Panir och Sabzi.
Heter det så?
Nuno Panir och Sabzi.
Alltså det betyder bröd, ost och typ...
och det handlar säkert om relationer, kärlek, politiskt. Det kan vara och det var så man gjorde förr också mycket i Sverige. Kolla, man, jag hade en gång en båt. Jag insåg ju inte hur politiskt anknyten den var. Den handlar ju om, den handlar ju om flyktingspolitik.
Just det.
Som Hafez sa, din själ och min själ är två gamla goda vänner.
Exakt. Och väldigt kärlekbaserat också. Det är väldigt kärlekbaserat, Hafez. Man säger att han till och med var inspirerad av Yeshua, the original Yeshua. Och även Rumi har
Rumi
det också.
Tung, alltså.
Mycket handlar om light där. Och vad många inte vet om zoroastrismen eller hela den vågen av perser, de inspirerade ju monoteismen, alltså judarnas tro. De påminner dem faktiskt om en gud.
Är det Ahura Mazda och sånt där?
Det är väl hinduism.
Det är fascist.
Alltså vi har ju påverkat
Han har sagt det fem gånger.
Du får tänka varför det finns paralleller ibland mellan zoroastrism och det är för att arierna...
Nej, jag bara hört det där från dig flera gånger.
Men iranier har påverkat jättemycket, eller inte iranier, inte. Arier har påverkat, eller det är ju typ samma sak enligt många iranier, men det folket som var Iran då kan man säga har ju påverkat hinduismen jättemycket. De har skapat vedaskrifterna, Hare Krishna, hela den här grejen. Och det var white power. Det är faktiskt första systematiska white power som vi origin från många säger att de gör det. Jag väljer att inte säga att jag kommer från ariskt. Jag tror jag är en stor blandning av saker. Jag tror jag är definitivt lite arab, definitivt lite turk. Och sen var det från början, det är också en helt annan fråga liksom. Och i Iran har du ju, hela södra Iran är ju väldigt afroinfluerat. Alltså det är ju nästan bara afro. Eller så, det är fullt av folk som är liksom från afrodescent.
Man ser
afroiranier.
Men zoroastrismen är det första monoteistiska tänket om en gud, ett mörker, ett ljus.
Zarathustra.
Ja, Zartos. Exakt. Ja, men
jag kan ju. Jag måste ju lära mig. Annars kan jag inte fråga.
Nej, men du är helt glasklar alltså.
Men det finns...
eller hur? För Zarathustra, var inte det en
familj? Jag vet inte. Alltså. Jag bara
du vet inte? Och eller du garvar?
Jag tänker, det låter som Zarathustra.
Ja, exakt.
En person.
Nej, Zarathustra, det var ju en... Var inte det en profet?
Jo.
Ja.
Exakt.
Ja, ja.
Han kan sina grejer.
Men kör ni?
Ja, men nej, men det var många inte vet ju att när Cyrus eller Korosh, när han frigav jahuderna från Babylon, så tog de ju sig, de hade ju hållit på med babyloniska alltså de tillbad Ishtar och allt möjligt, och han påminner dem om dem till och med den kunskapen. Så från första början är faktiskt zoroastrismen kanske till och med fader till alla de här monoteistiska. Sen hur pass vita vi var, det är också en annan fråga. Även grekerna, hur pass vita de var, också en jävligt intressant fråga. Om inte afrikaner, citattecken, bosatte Grekland långt innan de vita gjorde. Och att i 300-filmen så är det snarare större chans att det var tvärtom vad gäller färger.
Ja, ja, precis.
This is Sparta, antagligen en mörk person.
Leonidas, ja, en mörk person.
Exakt.
Det vet man aldrig.
Så det finns mycket grejer vi inte vet om det här med mörk.
Nice. Läs på, grabbar.
Låt oss inte gå in på Sverige.
Droppa kunskap.
Men,
låt oss inte gå in på Sverige också.
Okay. Nej, men tack för att, jag vill avsluta med att säga tack för att jag önskar vi hade mycket mer tid.
Alltså shit, jag kan snacka med er i timmar. Alltså ni är feta. Jag gillar er. Mycket kärlek. Jag
timmar. Men, så här, respekt.
Fortsätt göra det du gör. Ditt kall är redan påfundet.
Berätta bara om du har något nytt projekt. Så berätta det.
Absolut. Stormen före lögnet 2. Jag har min label som är Blue Duck Records. Vi kommer släppa massa låtar. Vi signar inte artister, vi signar låtar. Så halla at me.
Sure.
Och sen också, det är väl det. Jag ska antagligen möta Shazam i februari också. Om man inte backar ur. Man vet ju aldrig, man. Så vad säger du? Vad säger du, Jan? Vad säger du, Jan? Ja, the battle shit is back, bro. Like, what can I say?
Base mentality.
Ja, vi kommer hit faktiskt innan i Sofie. Vi kan göra någon grej. Så. Vi funderar på faktiskt i februari att sätta igång. Jag vill göra någon bra event. Liksom. Jag vill ta tillbaka base mentality och bara lite grann. Bara så här.
Yeah.
Så det är vad det är. Fuck goes on.
Så vi vill bara säga till alla som kollar på YouTube och följer oss. Och alla som lyssnar på Acast och följer oss där. Följ oss på Instagram, Nemos, Facebook, Nemos.
Så där, innan jag blir avbruten så vill jag ändå bara säga, fortsätt följa din dröm och fortsätt vara en person som hela tiden söker. För den som du var förut, han har redan gått förbi dig. Eller du har redan gått förbi honom.
Exakt.
Så sök vidare efter den du är idag.
Exakt. Det sjunger du.
Det var det jag ville säga. Tack för att du kom.
Tack så mycket.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.